Man knappar in koden frihet och då får man 2 månader gratis. Det är på redflag.se och de sköter typ all bokföring. De var ju de som vann auktionen på Tradera. Vad är det du inte fattar?
Ja, men jag fattar precis. Och jag tycker det låter härligt, för att jag har ju varit egenföretagare i massa år och det där med bokföring är skittråkigt. Så att någon kan bidra till att det blir mindre tråkigt, det är ju en välgärning. På så många sätt.
Och sen har det väl alltid varit så att den som tjänar pengar kan ge pengar till någon som har lägre timlön än en själv för att göra det tråkiga och jobbiga arbetet, som till exempel häfta kvitton och sånt. Men det är inte riktigt det här handlar om, utan de har ju utvecklat programvara som automatiserar bokföringen. Och det är det som är det coola, tycker jag. 498 spänn per månad kostade sen då, men de första 2 månaderna gratis.
Precis. Redflag.se vann alltså förra veckans auktion på Tradera. Och vill man ha ett meddelande i nästa veckas avsnitt, då kan man gå in på Tradera och lägga ett bud i auktionen som ligger uppe nu.
Nästa vecka kommer det handla om bostadspolitik. Så om man har något med bostadsbyggande eller något sånt att göra, så...
Om man vill sälja bräder.
Ja, man kan ju alltså mångdubbla sin omsättning faktiskt genom att köpa reklam. Det kan ni googla. Ja, källa saknas, som det heter.
Ja. Jo, det är många som har frågat om vi inte borde sätta upp ett Patreon-konto. Och ja, det har vi gjort nu. Så när du lyssnar på det här så kommer det finnas möjligheten att gå in på Patreon. Och så kan man betala $2 per avsnitt som vi släpper. Och vi tycker att det är väldigt roligt att göra Synfält framåt. Men vi kommer tycka att det är ännu lite roligare om ni vill hosta upp $2.
Om vi inte släpper något avsnitt, då dras det inga $2.
Precis.
Nej. Den här lilla hej välkommen-snutten som vi gör nu spelar vi in på ditt kontor på Söders höjder. Men avsnittet som vi ska lyssna på är inspelat på Beppo, som vanligt.
Där låter det helt klart bättre.
Crisp som fan.
Ja.
Nu kör vi! Du lyssnar på Synfält framåt med mig, Kristoffer Appelqvist, och dig.
Tobias heter jag.
Mm. Den här podden spelas in hos Beppo Ljudproduktion. Tack så hemskt mycket för att ni stöttar podden, Beppo. Synfält framåt handlar vanligtvis om att vi intervjuar de politiker som ställer upp i höstens val. För att ni som lyssnar ska kunna få hjälp att bestämma er vem ni ska rösta på. Men dagens gäst är inte politiker utan professor i teoretisk filosofi. Välkommen hit, Åsa Wikfors.
Tack så mycket.
Igår var jag i Malmö och hjälpte min dotter. Hon och hennes flickvän ska bli sambos, så de håller på att flytta in i en gemensam lägenhet. Och eftersom jag är känd för att vara stark och uthållig och hjälpsam, så blev jag kallad dit som flyttgubbe. Jag var där för att flyttgubbe, jag vet inte om det är ett verb. Jag tror att det är ett verb, så då är det väl det. Jag skulle med ett tåg sen, vi skulle flytta, och så skulle jag med ett tåg. Och så jag blev lite sen till det här tåget, för det var så jäkla mycket kartonger och svin mycket grejer som vi skulle bära upp. Så då hamnade jag i en taxi, och hamnade i en taxi med en gubbe som var svintrevlig. Vi snackade liksom hela vägen till stationen. Och så rätt var det oss fick vi syn på en Saab 900, en gammal, en liksom Saab från 80-talet. Och så pekade han på den och sa att bilarna var bättre förr. Och då så blev jag så här, nja, alltså den där bilen drar ju dryga liten milan, den har inte ABS, den har inte antisladd, det går knappt att vrida ratten, den har inget styrservo nästan liksom. Den är fin, den påminner mig om barndomen, men det är en ganska dålig bil, är det inte det? Och då så sa han att dagens bilar har en databox, om den går sönder då går hela bilen sönder, går inte att laga den liksom. Och då så borde jag ha varit tyst. För då hade taxiresan varit mycket trevligare. Men istället så sa jag, vet du att inte ett enda flygplan störtade, eller inte en enda betalande passagerare dog under 2017 i flygtrafiken? Och då sa han, jo men det gjorde de visst, det var flera flygplan. Jag kommer ihåg flera flygkrascher förra året. Så sa han, nej men nej, faktiskt inte. Av folk som har köpt flygbiljett så var det ingen som dog i en flyg. De dog av andra grejer, de fick botulism och akut cancer och hjärtinfarkter och sådär. Men de dog inte av att flygplanet kraschade. Vet du varför? Nej, men det där stämmer inte, sa han. Jo, men det gör det. Vad har du läst det? I Dagens Nyheter. Du kan inte lita på vad som står i Dagens Nyheter. Och så blev det tjafs. Och det slutade ju med, ja, det blev dålig stämning. Och han slutade med att det där med att datorer flyger flygplan och att flygplanen liksom... Att det liksom är flygande plåtburkar fulla med oskyldiga människor, det strider mot sunt förnuft. Och nu undrar jag, var det här ett exempel på någon som är kunskapsresistent?
Ja, det kan det vara. För att om det är så att han tror att det dog människor i flygolyckor förra året Och det finns tydliga uppgifter om det, att det inte gjorde det. Och om han då inte vill ta till sig de uppgifterna, han vill inte läsa Dagens Nyheter, för han litar inte på dem. Och han vill inte läsa någon annan källa heller där det står. Då är han kunskapsresistent i den meningen som jag har definierat, vilket handlar om att man slår ifrån sig tillgänglig evidens och klamrar sig fast för det man tror av olika skäl.
Bör man lyssna någonting på folk som säger du ska inte lita på vad som sägs eller sådär? Liksom, har de en poäng i att vi är för okritiska?
Nej, alltså så här, det är klart att vi ska vara kritiska. Vi människor är förmögna till att inte bara tro precis vad som helst utan också reflektera över om det finns goda skäl att tro det här. Det är en enorm kapacitet som vi har. Det är kritiska tänkandets kapacitet, den ska vi bära med oss. Men vi ska också vara försiktiga med att gå på, just vi ska använda vårt kritiska tänkande och vara försiktiga och gå på olika konspirationsteorier om de viktiga kunskapskällorna i samhället. Och en viktig kunskapskälla är etablerad medier, då seriös journalistik. Det finns mycket konspirationsteorier runt det här om att alla journalister har en agenda och att de har en politisk agenda då, att de inte säger som det är och sådär. Det där är väldigt farligt och det finns väldigt lite belägg för att någonting sånt skulle pågå. Så där ska man använda sitt kritiska tänkande för att acceptera vad någon säger.
Jag försökte ju mitt i den här dåliga stämningen när vi liksom kom ganska nära centralstationen, så förklarade jag ju att jag hade uppfattat som att det är datorer i hög grad flyger flygplan än människor som kommer att vara trötta och bakfulla och ha tankarna på annat håll, som har liksom räddat flest liv, eller vad ska man säga, lett till att det är en stor bidragande orsak till den här framgången liksom. Det vill han ju absolut inte lyssna på, och det är inte så svårt att förstå, för att om en dator kan flyga flygplan så kanske den kan köra taxi i Malmö också. Vad ska då han göra? Är det som är problemet? Eller?
Det kan det mycket väl vara. Det är också ett väldigt bra exempel på när kunskapsresistens uppstår. Det gör det när man känner sig hotad av något själv. Det är klart, det kommer finnas självkörande taxibilar inom en snar framtid. Det är ett jättehot. Självklart. Och det är just i de lägena när vi känner oss hotade, och hotet kan vara av olika slag. Det behöver inte vara att man är hotad, hotet är att man ska förlora sitt arbete eller någonting sånt. Utan hotet kan bara vara vad man kallar för identitetshot. Och det handlar om att vi tenderar att identifiera oss med vissa grupper, ideologiska, kulturella grupper. Och de här grupperna tenderar att ha vissa faktaövertygelser, om det då handlar om klimatet eller vaccin eller dator eller vad som helst. Om då någon kommer ifrågasätter de faktaövertygelserna, och de här övertygelserna är väldigt centrala för vår känsla av vem vi är, vår känsla av identitet, då kommer man att känna sig hotad och då kommer man reagera med att slå ifrån sig evidensen.
Så vi som gömde flyktingar för 4 år sedan har rimligen, det är rimligen vårt fält. Liksom, saker som tyder på att det är massa människor som vistas här illegalt eller som inte vill oss väl eller som faktiskt inte har flytt från krig eller så. Det har vi rimligen lite svårare att ta till oss.
Det är klart att ni har svårare att ta till er. Men det är som sagt, och det här gäller, det har man ju gjort en hel experiment på. Det gäller hela, oavsett vilken politisk ideologisk inriktning du har. Den här behovet av att hålla sig till gruppen och skydda gruppen, Den gäller lika mycket på vänster och på höger och på mitten. Det vill vi alla göra då.
Jag har fan med att du har uttryckt i något sammanhang att bubblorna, bubbeleffekten är som starkast på ytterkanten.
Ja, det finns ju.
Men det är inte riktigt samma sak kanske.
Nej, alltså bubbeleffekten samverkar med det här som man kallar för det politiskt motiverade tänkandet på följande sätt. Politiskt motiverade tänkandet är ju bara det här att vår grupp tycker så här, vi vill skydda det, va? Bubbeleffekten handlar ju då om att man håller sig till en begränsad medievärld där ungefär liknande budskap surrar omkring hela tiden. Och man rör sig inte långt utanför den. Bubbeleffekten, det här att man håller sig till en begränsad medievärld, kan förstärka den här effekterna av politiskt motiverat tänkande, för man tar då bara in information som förstärker de övertygelserna som just den gruppen redan har, och man undviker de andra. Så att man hittar de här bubbeleffekterna på extremkanterna är inte så konstigt, för på extremkanterna så finns ingen villighet att se den andra sidan av saken och att lyssna. Nej. Så att det är ingen tillfällighet att de hamnar där.
Intressant, vi ska prata mer om det. Men innan det, du är teoretisk filosof. Det finns också något som heter praktisk filosof. Kan du på kort tid beskriva skillnaden? Vad är ni håller på med?
Ja, vi har båda sidor håller på med teori, så att säga. Men de teoretiska filosoferna håller på med det som hör till det teoretiska förnuftet, som man säger. Alltså språkfilosofi, hur fungerar tänkandet, vad är kunskap, alla de här väldigt grundläggande sådana frågor. Medan de praktiska filosoferna håller på med det som har med praktik, alltså handling att göra. Det vill säga moralfilosofi, politisk filosofi, värderingsfrågor då. Så det är bara en godtycklig uppdelning vi råkar ha i Sverige, det är inte alla länder som har den uppdelningen.
Jag är intresserad av djurrättsfrågor. Så jag har ju hittat en massa handlingsrekommendationer där. Det finns många praktiska filosofer som har försökt lista ut vad som är rätt och fel att göra och som kommer med handlingsrekommendationer. Gör teoretiska filosofer det också?
Nej. Det är just sånt vi inte gör då.
Okej. Ja, intressant att höra vad vi kan ha för nytta av er då.
Ja, men jag kan ju berätta för er om kunskap, och det är jag ute och gör hela tiden nu.
Just det.
Jag tänkte på det här med bubblor. Journalisterna är ju på sätt och vis en subkultur. Är det inte så att de upplevs vara en bubbla från de som har problem med journalisterna? Eller är de en bubbla?
Ja, alltså, så här, jo. Det är klart att det finns en hyfsat gemensam bakgrund alla har som blir journalist. Man tenderar att vara typisk medelklass, man har ju gått viss utbildning. Så det finns viss likriktningseffekt naturligtvis. Men jag tror inte, det är ju också just så eftersom man har gått den här utbildningen som går ut på att man ska lära sig att inte fastna i bubblor utan ta reda på hur det är och vara kritisk och ifrågasättande, så tror jag att risken att man som journalist eller forskare fastnar i en väldigt stängd värld är ganska liten. Mm. Sen finns det ju viss forskning runt det här. Man har ju tittat på det här till exempel om journalister, om de inte har sagt sanningen om invandring och sådär. Det finns ju ingen riktig tydlig evidens för det. Vad som finns möjligen evidens för att man har varit lite försiktig. Att det funnits vissa saker man har varit orolig för att prata om. Men att det handlat om lögner och agenda och sånt där. Det är bara en konspirationsteori.
Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om politiken. Och jag upplever ju att politiken i Sverige, det, och kanske i många länder, men det verkar vara ett krig om verklighetsbilder. Och om en part repeterar samma sak många gånger, så upplevs det till slut att vara sant. Och vi vanligt folk, vi har ju fullt upp, så vi kanske inte orkar anstränga oss för att ta reda på hur det verkligen ligger till bakom det här som vi får höra. Och vill man faktiskt gå och söka kunskap, och men det då kommer med kostnaden att man har en udda åsikt jämfört med sin grupp, så att säga. Då är det ett ganska stort ställningstagande att kliva ur den här uppfattningen. Känner du igen dig i den här bilden?
Ja, du nämnde tre saker här som är extremt viktiga för vad som pågår nu. Det första är det här att den mänskliga kunskapen är social. Det mesta som vi vet om världen, om samhället och naturen, det vet vi inte därför att vi varit där och mätt och känt och sett och sådär. Utan det vet vi för att vi har fått det från någon annanstans, från någon källa. Från böcker eller tidningar eller tv. Sådär, va? Vi människor får kunskap från andra människor i väldigt stor utsträckning. Och det är en enorm styrka, för det betyder att vi kan bygga på vårt kunskapsbygge så oerhört som vi gör. Men det gör oss också, det finns en risk med det här, därför att för att det ska fungera så måste ju de där andra människorna som jag ska få min kunskap från, för det första måste de ha kunskap, och för det andra måste de vara ärliga, och jag måste kunna lita på dem då. Och i ett välfungerande informationsklimat så går det här väldigt bra. Det är bara att ta in allting som man hör, så att säga. Men när du får det här mycket mer farliga informationsklimatet som vi har, där det är så pass mycket desinformation, då fungerar det inte så bra. Då faller ansvaret allt mer på individen att avgöra om det här är pålitligt eller inte. Mm. Och det hänger samman med en andra grej du nämnde, att ju oftare vi har en sak, desto mer tror vi på det. Och det har man gjort mycket psykologiska experiment runt, och man kallar det för sanningsillusionen då, va? Och det visar ju sig att om en sak upprepas tillräckligt ofta, då tror vi på det. Och man kan ju förstå det av evolutionära skäl. Alltså, jag menar, om det är någonting som sägs hela tiden, då finns det ju skäl att tro att det är sant. I ett välfungerande informationsklimat. Mm. Om du har ett desinformationsklimat som vi har, så är det här att det upprepas väldigt ofta faktiskt ingen skäl alls att tro att det är sant.
Men om man gör en jämförelse med till exempel 80-talet. Vi har ju sociala medier nu, men hur skulle du säga att skillnaden är nu?
Men skillnaden är sociala medier. Skillnaden är internet och sociala medier. Alltså. Det, är inga, det har ju alltid funnits desinformation. Och man har alltid använt sig av de senaste medierna för att sprida den. Jag menar Hitler och radion, det vet ju alla att det spelade en väldigt stor roll i Nazitysklands propagandaapparat. Men skillnaden är sociala medier. Och skillnaden på traditionell propaganda och desinformation och det som sker nu är ungefär den här. Att vad sociala medier förmår göra är att de förmår ta sig in i våra hjärnor på ett annat sätt. Sociala medier är som galna kosjukans desinformation. Va? Därför att den tar sig in i våra hjärnor inifrån. På vilket sätt då? Jo, därför att det är vi som är med på Facebook. Det är vi som är med och gillar och hatar och älskar och delar. På det sättet blir vi delaktiga i desinformationsprocessen. Och när vi blir delaktiga, då går de här identitetstänkandet igång, då går våra känslor igång. Så det är liksom en desinformation som äter oss inifrån istället för att komma flödande mot oss utifrån, så att säga. Det är det som gör det här så väldigt speciellt.
Vi pratar väl också om sociala konstruktioner samtidigt. Är det inte lite det att sociala medier har liksom lite så här sociala konstruktionsprivilegiet, eller man ska säga. Jag tänker det där som vi fick höra när vi var små, att vara bra med löntagarfonder, eller att målet är att alla ska ha lika mycket betyg, eller att om man är bra på matte så ska man gå och spela pingis istället och vänta tills de andra kommer ifatt. Alltså det är ju massa, finns det inte, är det inte liksom, verkligheten är ju inte bara faktauppgifter, liksom sakförhållanden som ska klarläggas, utan det finns en massa andra grejer också, och nu blir staten utmanade i liksom beskrivningen av verkligheten. Förstår du vad jag vill komma?
Ja, alltså verkligheten är fakta, det är det verkligheten är. Men det är ju otroligt komplexa fakta. Och det ligger ju i sakens natur att vi människor, det finns mängder av fakta vi människor aldrig kommer att få kunskap om, för att vi är för begränsade, vi kan inte förstå dem, vi har inte tid. En del fakta är så tråkiga så vi inte ens orkar ta reda på om det är så eller inte. Och kunskapen handlar ju om vår relation då till världen, vår relation till fakta. Det handlar om att ha sanna och välgrundade övertygelser, och har man det så korresponderar det mot fakta då. Sen är det klart så att vi tror en väldig massa saker som inte är sanna, som inte korresponderar mot fakta då. Och ibland kan vi vara väldigt övertygade om saker som inte är sanna. Kanske på grund av att staten sprider budskap. Vi kommer ju alla ihåg, det kanske inte ni kommer ihåg, men jag kommer ihåg när Socialstyrelsen rekommenderar 7-8 skivor bröd om dagen. Då.
Det var innan ingen... Fredrik Paulun hade gjort sin forskning.
Ja, det var ju ingen bra idé alls att käka massa kolhydrater. Det vet man ju nu. Va?
Nej, det tror man väl nu. Och sen så kommer det vara något annat som är fakta om 10 år.
Ja, jag tror...
Har vi något total kunskap vad det gäller kolhydrater nu? Tror du?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror vi har väldigt goda grunder. Och det är ju det handlar om. Va? Det är ju så här. Det finns ju alltid ett potentiellt glapp mellan vad vi tror och hur världen är.
Mm.
Hur överbrygger man det glappet? Jo, man måste göra det bästa man kan, nämligen titta på evidens. Alltså titta på belägg och goda grunder. Då, va?
Mm.
Och ju mer belägg man har, desto större chans, större sannolikhet är det att man faktiskt har en sann övertygelse.
Ja.
Men helt säker kan man ju aldrig vara. Och vad man absolut måste göra är naturligtvis att försöka hitta så mycket belägg som möjligt. För om man tror utan belägg, då har man inte kunskap. Då är man ute och cyklar. Mm. Så pass mycket vet vi. Men vi kan aldrig vara helt 100% säkra på någonting. Däremot är det rationella att gå på det som vi har väldigt goda skäl att tro.
Men jag tänker så här. Gravitationen eller global uppvärmning eller så där.
Mm.
Där finns det ju riktig
absolut
kunskap och fakta. Liksom. Men vad det gäller så här, ränta och ekonomi och så här, det är ju grejer som vi själva hittar på. De finns bara i huvudet på oss.
Nej.
Gravitationen gäller ju leoparder, men ränteläget gäller ju inte leoparder.
Nej, men så här är det. Va? Det finns sociala fakta. Och sociala fakta är fakta som förutsätter existensen av mänskliga institutioner. Ett socialt faktum är att Karl XVI och Gustav är kung nu.
Ja.
Det är ett socialt faktum. Man kan inte vara kung om man inte har en viss typ av institution på plats. Va? Att min bil är försäkrad, det är också ett socialt faktum. Min bil kan inte vara försäkrad om det inte finns försäkringsbolag och allt det där. Då, va? Sociala fakta förutsätter existensen av mänskliga institutioner. När mänskligheten går under finns inga sådana. Det kommer inte finnas några försäkrade bilar längre. Så pass mycket kan man säga.
Ja.
Men sociala fakta, det finns naturligtvis sanningar om sociala fakta också. Mm. Det är sant att han är kung och det är sant att min bil är försäkrad och det är viktigt att det är sant. Så att det är inte så att det inte kan finnas objektiva sanningar om sociala fakta. Det är bara det att det här är fakta som är till sin natur sådana att de förutsätter existensen av mänskliga institutioner.
Det verkar ju så att homo sapiens har lite kognitiva brister. Det här med att vi söker kunskap som redan bekräftar vad vi tycker till exempel. Mm. Gäller det här alla människor?
Jajamän. Vi har de här kognitiva skevheterna, kan man kalla det för, eller biases som de pratar om, psykologerna. Det gäller alla människor. Oavsett intelligens, oavsett utbildning, så har vi till exempel det här som du nämnde, bekräftelsebias då. Mm. Så det har vi med oss, och det kanske finns goda evolutionära skäl till det. Man kan inte hålla på och kolla sina övertygelser precis hela tiden om man ska överleva, utan tror man att det står en tiger i busken kan vara bättre att springa än att kolla ett par gånger till då. Mm. Men det gör också att vi hamnar väldigt fel ibland. Och det finns som sagt ingen intelligens, inget skydd. Det som är ett skydd mot det här, visar forskning, är att man pratar med andra människor som tycker lite annorlunda. Därför att det är inte så att vi vill bekräfta övertygelser i största allmänhet. Vi vill bekräfta våra egna övertygelser. Men vi är ganska bra på att hitta invändningar mot andras övertygelser. Så pratar man med en annan människa som tycker lite annorlunda, så kommer man snabbt att komma förbi sin bekräftelsebias.
Men de flesta samtal är ju polariserade redan från början. Till exempel på Facebook. Det är ju inte så att man lyssnar på varandra riktigt, utan man berättar vad man tycker, och ju skarpare motparten är, desto starkare står jag för min åsikt.
Exakt, exakt så fungerar vi. Vad som krävs för att man ska kunna det goda samtalet som gör att man kan komma förbi sina skevheter så att säga, det kräver ju respekt och tillit, att man lyssnar på den andra, att man inte tar frågan personligt. Det handlar inte om mig personligen, det handlar om hur det är där ute i världen. Låt oss ta reda på det tillsammans. Ju mer känsloladdat det blir, ju mer polariserat det blir, desto mer går vi in i försvarsställning. Det är det här med hotet igen, vi känner oss hotade. Då kommer vi slå ifrån oss, då kommer vi vara villiga att gå hur långt som helst för att försvara någonting som vi kanske själva insett inte är sant. Så fungerar vi.
Vilka andra biases finns det då? Confirmation bias är det vi pratar om nu.
Ja.
Vilka är de andra?
Ja, det finns ju mängder. In-group bias till exempel då, att man tror mer på de som har den egna gruppen än på andra. Man är väldigt fientligt inställd mot andra grupper, och det samspelar ju med det här också. Det finns bandwagon-effekt, det här med att man tenderar att hoppa på det som alla andra säger, bara köra. Det är också en typ av bias. Och det finns det här olika typer av det som man kallar för det politiskt motiverade tänkandet. Alltså motiverat tänkande som handlar om att skydda den egna identiteten. Då.
När du följer liksom den politiska debatten, får du syn på det där ofta då?
Ja, det är klart.
Mm. Vad är skräckexemplet?
Det är klart, politiker har ju en knepig situation, för snacka om att behöva försvara sin identitet. Va? De hör till en grupp, nämligen ett parti. Va? Och det är extremt viktigt att de håller på de sakerna som det partiet står för. Det är nästan omöjligt att göra någonting annat. Va? Mm. Så där kommer bekräftelsebias in, och där kommer alla de här mekanismerna in. Där det går ut på att bara försvara det som man redan har bestämt att man ska tycka. Då. Det är naturligtvis en väldigt speciell typ av samtal, ett samtal mellan två politiker av det skälet. Man ser ju skräckexempel också i medierna. Jag tycker till exempel att debatter på tv och så ofta görs på ett väldigt dåligt sätt. Då, där man bestämmer sig för att ta in två personer som är så långt ifrån varandra som de bara kan vara. Så polariserade och onyanserade som man bara kan vara. Och sen slänger man in dem i boxningsringen och hoppas det blir en härlig match.
Det är så kallat, jag jobbar med tv, vi kallar för Aschberg-casting. Det måste vara, man vill ha folk som antingen vill börja slåss eller dra ner byxorna eller säga fula ord. Annars kommer man inte få några tittare.
Och då vet man ju att då går känslorna igång, och då är det ingen som kommer att lyssna på några argument, och då blir det kunskapsresistens av det. Så att det är det sista man ska göra. Debatt ska inte vara boxningsmatch. Det kan ändå vara intressant.
Ibland så tycker jag att politiken liknar sport väldigt mycket. Håller du med om det? Att det är bara en laggrej, vi mot dem.
Men det är ju det. Och det ligger lite grann i politikens natur, just för att det är ju olika lag som spelar en match. Så det är väldigt svårt att som politiker säga okej, vi tyckte så här tidigare, men faktum är att vetenskapen visar att så där är det inte, så nu har vi ändrat oss. Det är inte helt lätt att säga som politiker.
Nej.
Även om det fanns inget som de skulle kunna göra bättre, viktigare som politiker skulle kunna göra än det, så tror jag inte det kommer ske.
Det finns en rolig anekdot från Korea. Stefan Löfven var där för några år sedan, och de har ju väldigt bra skolresultat. Så på förmiddagen sa han att här har vi nog mycket att lära. Och så hänger han med en skolklass en hel dag. Och sen efter 6-7 timmar så träffar han medierna igen och säger att jag misstog mig. Vi har ingenting att lära här, för han tyckte att det var ett omänskligt hanterande av stackars barn.
Du glömde säga vilket Korea han var i.
Ja, det får väl hoppas det var Sydkorea. Men.
Ja, annars har vi inte sett det i början av dagen, men kanske. Ja,
det är säkert omänskligt Nordkorea också. Men det tycker jag hedrar honom, för att det är ytterst få politiker som någonsin har ändrat sig. Så att våga, han blev naturligtvis mobbad för det, ja, när han hade ändrat sig. Men jag tycker att det är väl då man inte ska peka finger, utan, ja, faktiskt säga bra där, nu har vi lärt oss någonting.
Fast just det fallet kan man fråga sig lite grann, därför att de har väldigt fina skolresultat i Sydkorea då, va? Och den typ av skola de har där ligger inte i linje med den ideologiska synen på skolan i Sverige då, va? Så jag tror att det kan ha varit ideologiskt drivet också i hans fall.
Just det.
Men det kanske har lite med synen på barn.
Nej, han bara råkade vara rakryggad. Ja. Det råkade sammanfalla med rakryggadhet.
Det är säkert så att det kan ha med det att göra också. Men jag vet att det finns en syn på skolan som är väldigt ideologiskt driven i Sverige.
Ja.
Vad kallar du det för? Kognitiva begränsningar? Eller?
Ja, eller skevhet. Man pratar om biases, det är inte så där snyggt ord på svenska. Men det blir skevt, va? Man inte tänker rationellt och inte handlar rationellt. Det finns ju massa sådana där biases som har att göra med beslut också. Som, där man missuppfattar risker och sådär, va?
Jag tänkte på din kognitiva, ditt enorma handikapp. Du är ju funktionsutmanad.
Ja, det beror på vad man frågar kanske. Nej, det var därför jag frågade om de här kognitiva skevheterna drabbar alla. För att vi diskuterade lite här innan om det är så att vissa grupperingar har närmare till att lura sig själva på ett sätt eller ett annat sätt. Jag har ju ADHD och jag tänker att vi kanske borde hitta på diagnoser för de här felsluten man gör.
Nej, alltså det är inte diagnoser, det är inte sjukdomar eller vad man ska säga. Det är inget dysfunktionellt med det i den bemärkelsen. Att det är precis för att vår kognition fungerar så bra som den gör för att överlevnad och annat då, va? Som de här sideffekterna också kommer. Det är precis som med perception, alltså när man ser saker, ibland ser vi ju fel, men vi ser fel på grund av att vi har ett system, ett perceptionssystem som fungerar väldigt bra i de allra flesta fall.
Just det.
Och ibland blir det fel då, va? Och det är likadant med de här skevheterna. Så att nej, det ska vi inte ställa diagnos på. Däremot ska vi vara medvetna om att vi har de här grejerna allihop och försöka därför att anstränga oss lite för att försöka komma förbi dem.
Är inte det ett lite roligt argument att systemen lurar oss och tror fel ibland? Det är ett argument för att de är så bra som de kan vara. Det är lite som så här, vi lever i den bästa möjliga kognitionsvärlden.
Bästa möjliga kognitionsvärlden, det är ju inte omöjligt att vi gör faktiskt.
Men du har ju skrivit en bok som heter Alternativa fakta. Och Tobias orkar inte läsa den för att han är en dampunge. Och då fick han reda på av någon annan dampunge att man kunde få en så här robotinläsning av den på Bibland.
Ja.
Och då är ju det liksom ett hjälpmedel till för folk med, som är, vad heter det, kognitivt utmanade eller vad det heter. När man har liksom rätt till hjälp. Liksom. För jag har ju inte rätt att lyssna på den där robotinläsningen av din bok eftersom inte jag har någon diagnos. Men då tänkte jag, när man läser de där texterna liksom om, vad heter det, kognitiv utmaning eller något sånt där står det, va? Ja, men på Bibeln, för att du måste liksom kunna visa att du...
Jaha,
du
måste.
Nej, jag har inte visat något intyg eller så.
Du behöver inte visa direkt att du berättar om din modelljärna.
Jag berättade bara att jag tycker att det är lite utmanande att läsa långa böcker. Så jag klarar väl kanske 4-5 böcker om året. Men däremot så lyssnar jag ju på ljudböcker säkert en timme eller två om dagen. Och det mesta går ju att få tag på.
Jag fick just ett brev igår om att min bok har blivit ljudbok nu. Så att, för det har efterfrågats. Så det finns.
Ja. Men om man söker på kognitiva svårigheter så är det ju, snackar vi om funktionsnedsättningar. Och jag tänker, är det inte så vi pratar om det där? Som om alla vi som inte har ADHD eller har dyslexi eller vad det skulle kunna vara. Som att vi liksom är fullt funktionabla. Alltså jag kan inte komma ihåg att jag har fått lära mig i skolan om att jag har liksom begränsningar att uppfatta verkligheten.
Nej, det har vi ju inte, det får vi ju inte veta ofta. Och det är ju en sak, det är ett skäl till att det är bra att prata så mycket om det här, är att vi ska bli medvetna om att vi alla har de här skevheterna.
Mm.
Att det är en del av den mänskliga kognitionen, så att säga, ja, av vårt psyke, att vi är så funtade. Jag tror det är lite oklart om medvetenhet räcker för att komma förbi de här hindren. Det är inte säkert, men det är åtminstone ett nödvändigt villkor, tror jag, för att man ska komma vidare. Att man är medveten om att man tenderar att försöka bekräfta det man redan tror och så vidare.
När jag gick i trean så kom det en grupp människor till skolgården och monterade upp en sån här släde med ett bilsäte i. Så man fick, när man var 10 år gammal, fick man sätta sig i det där bilsätet, spände de fast den. Sen släppte de ner för en liten rälsförsedd nedförsbacke, mm, och så tog det tvärstopp och så var man med en krock. Och man åkte ordentligt fram, man fick inte någon whiplash-skada, så det var inte farligt liksom. Då sa de så här: det där var 6 kilometer i timmen.
Mm.
Spänn fast dig. Om du skulle åka i 50, då skulle det vara, och så pekade de på tredje våningen, skulle det vara som du hoppar ut därifrån.
Mm.
Okej? Okay? Och man bara, okej. Okay. Och sen så har man ju satt fast sig alltid liksom. Skulle vi behöva någon motvarighet till det där?
Ja, jag läste just om en ny forskning här som var lite kul. Det var några forskare som hade, för de ville försöka hitta något sätt att folk inte ska gå på falska nyheter då.
Ja.
Och de hittade på ett spel för skolungdomar som hette Fake News Game.
Mm.
Och det gick ut på att, det var ganska väl strukturerat, men i korthet gick det ut på att de fick vissa regler för hur man skapar en falsk nyhet. Vissa grejer man ska hålla sig till. Man ska hitta en grupp som man kan hata, och man ska vara väldigt känslosam. Och så fick de göra falska nyheter, och målet var att lura varandra då. Och man fick poäng när man gjorde det och sådär. Ja. Och sen testar man efteråt om de, efter att de själva har skapat falska nyheter med det här fake news game, om de hade bättre motståndskraft mot falska nyheter än en kontrollgrupp då som inte hade spelat det här spelet. Och det visade sig att de hade en betydligt förbättrad förmåga att stå emot falska nyheter. Och det där kanske är lite som krocktesten då. Mm. Det här, jag tror att man skulle göra mer experiment på det här, man kunde få ut det där i skolorna. Det är en jättebra idé. Mm.
Men är barn bättre eller sämre på att hantera fake news?
Det vet vi inte än. Jag vet inte, man gjorde undersökningar i USA. Man tror ju att ungdomar skulle vara bättre, det är den digitala generationen och sådär. Men de undersökningar man gjorde i USA vid Stanford-universitetet visade då tyvärr att ungdomar inte alls var särskilt bra på det här då.
Yeah.
De går i mängder av fällor, som till exempel att de är väldigt dåliga på att skildra på sponsrat innehåll och icke-sponsrat innehåll, och det är naturligtvis helt avgörande. Nu vet jag inte om undersökningarna är färdiga, men man skulle göra undersökningar på svenska skolungdomar och se hur pass bra de är på det här. Vi får se. Jag tror att det finns en enorm medvetenhet om det här nu. Jag vet att många skolor jobbar med det. Man har många olika projekt, bland annat ett som heter Kolla källan och lite allt möjligt så här, där man försöker att träna skolungdomar. Så det är mycket möjligt att de inom en snar framtid kommer att bli rätt bra på det här. Och det är ju helt avgörande.
Jag har hört dig uttrycka dig någonstans i någon intervju om, ja, men att du berättade om att diktatorer måste lägga mycket energi på att undanhålla information från folket, så att de inte de har liksom ingen nytta av att folket har kunskap om hur världen ser ut. Det gynnar inte deras syfte liksom. De ljuger ju, de låter ju ändamålet helga medlen, kan man säga. Gör goda makthavare det också?
Nej, goda makthavare ägnar sig inte åt propaganda. Det är klart. Alltså, tyske filosofen Hannah Arendt har ju studerat det här med auktoritära staters propagandamaskiner. Va? Och hon sa ju det, att den auktoritära staten, härskaren, fruktar sanningen, för det är en kraft som de inte kan ha makt över. I en demokrati kan ju tänkas att politiker fruktar sanningen här också, för det är klart att ibland om en politiker har drivit någonting väldigt hårt som inte funkar så jättebra, då blir det ju ett problem. Hela idén med demokrati är ju att man i så fall röstar bort den politiken, för att det blev inte så bra. Och man har ju skyddsmekanismer då som gör att det inte går att
stänga av internet
och ta bort den fria pressen och sådär vidare. Så sanningen kommer fram i en demokrati. Det är ett av de där argumenten för det demokratiska styrelseskicket, är just att sanningen kommer fram. För att när vi pratar med varandra så kommer det fram, och är det då någon politiker som har ljugit eller någon som har försökt leda oss, då röstar vi bort den.
Men jag tänker så här på, ja, men om man går skitlångt tillbaka i tiden, som när man höll på att diskutera om jorden var rund eller platt, eller låt säga att om det är solen som snurrar runt oss eller vi som snurrar runt solen eller sådär. Då så är det klart, när folk, till exempel hela katolska kyrkan, är så här hårt investerade i liksom verklighetsbeskrivningen, så är det ju rimligen lite trögare att ändra sig. Det är ju en sak att säga, vet ni vad, det var ingen bra idé att lämna över skolan till kommunerna. Nu var det i och för sig inte jag utan mina företrädare, men det var väl inte lyckat så här i backspegeln. Det är en sak. Men att säga, vi har haft ihjäl folk, kättare som har sagt att vi snurrar runt solen och i backspegeln så var det fel. Det är svårt. Man är tungt investerad, så det är svårt att backa.
Ja. Nej, men det är väl ett väldigt bra exempel på kunskapsresistens som är drivet av hotet. Det var ju en hot mot hela den här liksom, teologiska världsbilden man hade då. Och därför var man ville gå till vilken hur långt som helst för men, till att hålla tyst på det här.
Men jag tillhör ju de som känner mig hotad och lite skrämd och tycker att fler och fler människor blir galna och röstar fel och sådär. Skulle det kunna vara så att jag är väldigt heavenly invested i idén om mångkultur till exempel, och att hela världen går sönder för mig, hela min verklighetsbild kommer krackelera om jag öppnar upp för att fan, de kan få rätt, de här tokstörerna kan få rätt liksom. Kan det vara så?
Det är klart att du har säkert investerat i din världsbild, men jag tror att jag skulle tro att en del av den världsbilden är också att man kan ha fel och man ska lyssna på andra människor, och jag är villig att göra det. Jag menar, det är klart att alla vi har några övertygelser som det skulle göra väldigt ont att göra sig av med. Det är helt klart. Men det är bara att gilla läget och lyssna på argumenten och ta ställning sen.
Men har man ansvar för att försöka panga sönder den? Ska man vara, liksom i vilken utsträckning? Nu är ju inte du då, det kommer ju inte du med handlingsrekommendation, men jag kan fråga dig så här, privat. Vad tycker du?
Väldigt privat.
Nej, men vad tycker, liksom, hur mycket ska man vara sin egen loyal opponent liksom?
Hela tiden ska man vara det. Man ska hela tiden ta reda på, har jag verkligen goda skäl att tro det här som jag tror så väldigt starkt? Det ska man göra. Det är ju en övermäktig uppgift, och det är därför som det naturligtvis inte fungerar så bra heller, för att man kan inte hela tiden hålla på och kolla precis allting man tror. Men är det några grejer som är väldigt centrala och som man hör är omdiskuterade, om det nu handlar om det mångkulturella eller vad det handlar om, kolla då på evidens och kolla hur det ser ut. Vad finns det goda skäl att tro här? Det är vi skyldiga oss själva som rationella, tänkande människor i ett demokratiskt samhälle.
Jag är inte expert på det området, men vad jag har förstått att forskningen säger, det är ju att ekonomiskt sett så finns det väldigt mycket att vinna på mångkultur. Däremot så gör mångkulturen att vi har lite sämre förmåga att lita på varandra i mångkulturella sammanhang. Mm. Men eftersom vi vet det, då kan man ju förhoppningsvis hantera det samtidigt som man...
Ja. Nej, men alltså det är ju så här med alla de här frågorna. Jag har ju det exemplet i min bok där, som jag diskuterar, i frågan om immigration just. Va? Om man har en väldigt tvärsäker åsikt där, så är det nog en bra idé att läsa på lite och kolla. För det är extremt komplexa frågor. Det har att göra med ekonomiska argument fram och tillbaka. Vi behöver arbetskraft, men behöver vi den här typen av arbetskraft och så vidare. Det har, och hur ska vi klara den sociala tryggheten? Det har att göra med sådana här integrationsfrågor. Går det att komma hit och inte kunna språket och lära sig alla de svåra frågorna? Vad blir det för splittringar i samhället? Blir rädslan större? Allt det där. Och det är moraliska frågor mitt i alltihop också. Vad är vår skyldighet mot människor som flyr krig och elände? Och alla de här sakerna ska man då väga samman och försöka ta ställning. Och de flesta, kan man nog säga, stora samhällsfrågor är komplexa och man bör läsa på.
Euroomröstningen brukar tas som exempel på någonting som banaliserades ner till frågan, vill ni ha folk som ni vet vilka det är på pengarna eller bilder på påhittade broar? Och så var det det folk röstade om.
Det är väl också ett bra exempel. Den är ju så extremt svår, den frågan. Svår ekonomisk fråga. Jag kommer ihåg precis just då, jag var jättemycket för euron då, va? Men precis just då hade jag en vän på besök som jobbar utomlands som nationalekonom. Och hon sa, nej, det där, det är nog faktiskt ingen bra idé. Och så gav hon ett extremt komplext argument. Det där har vi en folkomröstning om. Det är jättekonstigt egentligen.
Ja. Det var inte ett jättelångt formulär man skulle fylla i. Det var ju ja eller nej.
Ja, nej, men det var likadant med Brexit-valet i England då, va? Otroligt komplexa, svåra frågor där det inte klargörs vad alternativen är och sådär, va? Och vad argumenten är. Det är jättesvårt.
En nej-röst i Storbritannien kan ju betyda 1000 olika saker. Så att det var ju väldigt oklart vad de skulle göra då.
Där var det ju extremt oklart eftersom det alternativet inte var. Det var ju ännu värre. Jag menar, i vårt euroval var det ju hyfsat klart vad valen var. Mm. Men komplexiteten bakom argumentationen från båda sidor är ju mer än det, vad som framgick.
Ja, det här med att vi verkar ha en tendens att liksom diskutera vad som är sant och inte. Liksom. Mm. Ja, min känsla är att för 15 år sedan så diskuterade man så här, vem har ansvar för mig? Är det jag eller är det staten? Så här, och en liberal sa, ja men du har jättemycket ansvar för dig själv. Och en socialist sa, nej men det här är ett grupparbete som vi ska göra tillsammans. Och nu så kan man liksom avsluta den där diskussionen jättetidigt, i alla fall på Twitter, genom att säga, det där är inte sant. Det är någon som har hittat på. Det där är liksom politiskt påhittade fakta. Och då är diskussionen slut, och så kan man stanna kvar i sin egen åsikt. Först och främst, är det mer så nu än vad det var 15 år sedan, tycker du? Tror du?
Vet inte, det finns ingen forskning på det, men det är klart att sociala medier är ju inte jättebra diskussionsfora, det är ju helt klart va? Mm. Och det där är inte sant är aldrig ett argument.
Nej.
Det är ju inget argument, det är bara att säga nej. Vad man måste komma med är själv, jaha, varför ska jag inte tro på det här? Varför säger du att det inte är sant? Mm. Vad finns det för grunder för det? Då för man en diskussion. Och det sker ju inte ofta på sociala medier, det kan ingen människa påstå.
Nej, men jag funderar på, jag är uppvuxen med, mormor och morfar var ju Jehovas vittnen. Mm. Och vi har ju religionsfrihet i det här landet, så det stod ju dem fritt och tro på saker som inte var sanna. Och berättade för sina barnbarn. Och de hade ju fakta att backa upp det med, nämligen olika böcker där de visade hur världen såg ut och hur och så. Vi har ju haft en väldigt tolerans för alternativa fakta om hur jorden har blivit till, om liksom moralens yttersta garant och så är, eller hur?
Mm.
Nu när vi liksom är mer sekulära än nästan något annat land i världen och de flesta av oss är ateister, har vi något behov av alternativa fakta? Blir världen alltså, för tråkig om inte man har rätt att hitta på saker som inte är sanna och hävda sin rätt att tro på det också?
Ja, den rätten har ju alla i det här landet. Och det är ju otroligt viktigt. Vi har religionsfrihet, vi har tryckfrihet och yttrandefrihet och så här. Det är självklart. Och man har också rätten att strunta i kunskap. Man kanske inte bryr sig om kunskap alla gånger. Jag kanske bryr mig mer om min grupp och mitt gäng än att tro på det som är sant. Den rätten har vi alla också. Det är ju en fråga om vad man värderar då. Och
jag vill inte vaccinera mina barn. Jag vill hellre bli bjuden på festen.
Ja, den där är ju knepig va? Därför att där i det fallet är det inte bara ditt barn som kan bli drabbat, utan väldigt många andra människor också. Så det där är ju mycket knepigare då va?
Just det.
Men religion, den har vi rätt att, och poängen med det sekulära samhället som jag ser det är just det, att när det gäller religion så får folk tro vad de vill, men det kan inte handla om några argument och belägg och evidens och där, utan man tror vad man vill på basis av vad det nu kan vara för någon känslor eller vad det är, eller någon religiös uppenbarelse eller någonting, men det är inte känslor och grunder som vi alla kan dela, och eftersom det inte är det så måste staten vara sekulär, för en stat som, där vi alla ingår måste vara byggd på saker som vi alla kan dela.
Det sägs ju att det är svårt att lära gamla hundar sitta. Det här med att man som 40-åring eller 50-åring ska ändra åsikt. Klarar vi det eller är det kört?
Ja, det beror på vilken åsikt det är, så att säga. Det är ju så här med åsikter. Dels om en åsikt är väldigt central för en, då är det ju ofta så att den är kopplad till en massa andra åsikter man har också. Så det handlar nästan aldrig om att bara ändra en åsikt, utan då måste man ändra ett helt nätverk av åsikter. Och då kan det där identitetshotet uppstå då, va? Att det blir för mycket av mig själv som jag måste ge upp. Och då blir det svårare. Ja, men det är lätt att ändra åsikt om liksom vädret. Jag trodde det regnade, men det gjorde det inte. Mm. Men det är svårare att ändra åsikt om det mångkulturella samhället då, säg. Men jag tror att vi klarar det. Jag tror att vi är rationella, att vi vill ha kunskap. Och att om man bara liksom tar det lite lugnt och håller känslorna borta så går det. Sen måste man skilja på fakta och värderingar. Det har vi inte pratat så mycket om här nu. Du pratar om vilken bil som är bättre.
Jag tycker att det är dags för oss att prata lite om skillnaden mellan fakta och värderingar.
Ja.
Hur tänker du då?
Jo, men helt enkelt så här. Va? Det är ju, fakta påstående är ju sådana som är sanna eller falska. Då jorden är rund och så vidare. Värderingspåståenden då, som den här bilen är bättre, eller som jag brukar prata om, broccoli är gott.
Mm. Det är det ju i och för sig. Och om du rostar i ugnen, alltså, de ska in i ugnen om
jävlarna. Ja, jag brukar ställa den här frågan till publiken, broccoli gott, sant eller falskt? Och då brukar halva publiken skrika falskt och den andra sant. Men alltså filosofiskt så brukar man ju säga att den typen av påståenden är inte sanna eller falska.
Fast broccoli är väldigt gott.
Ja, för dig ja. Där är det bara subjektivt va? Mm. Där finns inte sanning och falskhet nu.
Jag tror många håller med mig om det. Men...
surströmming är gott.
Nej.
Nej, just det. Men när det gäller värderingar så är det oklart, eller rättare sagt vad det gäller den här typen av värderingar om broccoli är gott och om bilen är bättre och sådär, det är subjektiva grejer. Svårare när det gäller moraliska värderingar, om det finns sanningar där eller inte. Vi kan lämna det åt sidan då va? Men låt oss skilja det från de här påståendena om att jorden är rund och att global uppvärmning orsakas koldioxidutsläpp och sådär, rena faktapåståenden. Vad det gäller värderingar så finns det liksom inga, när det gäller det rena, rent värderingsmässiga så är det mycket svårare att ändra sig och det är oklart på vilka grunder man ändrar sig eftersom det inte handlar om sanning då. Ja, så att det kan ju vara väldigt svårt att ändra sina värderingar. Du kanske älskar det mångkulturella samhället alldeles oavsett vilka dåliga konsekvenser det kan få. Så det måste man hålla isär också.
Just det. Och kanske för att vinna ett eller annat fältslag så har jag dragit upp argumentet att det behövs dessutom arbetskraft eller sådär. Och sen även om jag blir motbevisad att nej, men det behövs inga analfabeter i 60-årsåldern från Afrikas horn på den här arbetsmarknaden, så ditt argument föll, så kommer jag fortfarande att vilja ha ett mångkulturellt samhälle.
Och det kan du få ha. Du kan gilla det mångkulturella samhället ändå. Va? Ja. Men så gör vi ju precis det du säger. Vi hittar argument för att försöka understödja det vi gillar. Ja. Och då är vi ofta, om det är något vi gillar väldigt starkt, så är det just den här situationen där man kanske inte gärna vill ta till sig invändningarna.
Just det. Mm.
För något år sedan så kunde man läsa att det fanns 55 så kallade no-go-zoner i Sverige. Mm. Och jag var i ett ganska nedgånget område i Halmstad och så tänkte jag, undrar om det här räknas som en no-go-zon. Och så sökte jag upp den här polisrapporten där de här 55 områdena nämns. Men de säger ju förstås inte no-go-zoner, utan de säger bara att det finns problem med kriminalitet.
Mm.
Och det var ju ganska sunkigt där, kan jag tycka, jämfört med hur jag bor. Och därefter har jag också varit i andra områden här runt om i Stockholm, till exempel Skärholmen, även sent på kvällen. Och jag tycker att det känns ganska nice där ändå. Jag känner mig trygg ändå. Men den här bilden av att vissa områden ska vara helt livsfarliga, den verkar ha satt sig, apropå att man trummar in ett budskap om och om igen. Och nu verkar det vara så att de tre största partierna alla går till val på att reda ut ett problem som i någon utsträckning borde vara hittepå. Därmed är det inte sagt att det inte finns problem, men visst har man skapat ett problem här.
Och det här är ett väldigt intressant exempel, för Sverige är i blickfånget för vissa typer av internationella rätt extrema rörelser där man gör vad man kan för att svartmåla Sverige och det svenska samhället. Och skälet till det är ju att Sverige måste misslyckas från deras perspektiv. För Sverige är ett jämlikt samhälle, vi har tagit in mycket invandrare, det finns liksom alla de här sociala tryggheten. Allt det där som enligt de här högerextrema grupperna då måste misslyckas. Som Sverige lyckas är det väldigt negativt. Och därför så sprider man, så fort det kommer någon negativ nyhet om Sverige, om det här till den här polisklassificeringen av de här områdena då, så går man igång på det. Man gör väldigt mycket av det, man skickar upp det till Breitbart News i USA som gör det till en ännu större sak, och sen kommer det tillbaka till Sverige som en jättenyhet då, där man använder sådana termer som no-go-zoner och sådär. Så Sverige befinner sig i blickfånget på ett sätt som inget annat land i Europa gör för de här rörelserna, och det var ju inte en tillfällighet. Man utnämnde Malmö till Sverige till världens våldtäktshuvudstad och sådär. Va? Mm. Vilket ju inte alls är sant då. Va?
Nej, det ska väl vara Västberga, tror jag. Tunneln mellan Midsommarkransen och Västberga.
Ja, det lustiga var att det var ju en brittisk politiker som sa det här. Och i England har ju våldtäktsstatistiken gått upp så enormt mycket och ligger otroligt mycket högre än i Malmö och Sverige i allmänhet.
Ja, just det. Ja. Ja, och då har man inte ens pratat om det här med anmälningsbenägenheten eller vad som
nej,
är klassningen av våldtäkter eller sådär. Men det känns ju, det blir ju lätt att liksom relativisera sönder hela verkligheten när man börjar prata om det här. För att om man ska kunna tänka ordentligt så måste man tänka strukturerat, och man ska kunna diskutera saker med andra människor måste man veta vad det är man pratar om. Och lite den känslan får man ju när man snackar med dig, att det pågår väldigt få ordentligt strukturerade samtal om politik i offentligheten. Säkert på någon fakultet någonstans, men inte som jag ser liksom. Eller?
Jag vet, det finns väl seriösa medier i Sverige där det förs seriösa politiska diskussioner. Jag tycker Sverige är inte det värsta vad det gäller det här. Vi har ju hyfsat seriösa politiker ändå också. Så att
jag menar inte att de inte är seriösa. Jag menar att det är så komplexa frågor som man boxar ner allting till ja och nej grejer.
Ja, nej, men det är ett problem om man boxar ner allting ja och nej grejer. Men alltså, resultatet är ju inte relativism, utan resultatet är att det finns en verklighet där som är väldigt svår att få kunskap om. Ofta är det så att fakta är väldigt komplexa och vi måste vara beredda på det och ta in hela komplexiteten och inte vara tvärsäkra.
Tobias har lanserat en idé en gång inför förra valet som var att det går att titta på det demokratiska systemet som på familjeföretag. Där brukar man ju säga första generationen förvärvar, förvaltar, fördärvar brukar man säga, tror jag. Så Ingvar Kamprad byggde upp och hans barnbarn kommer göra de där blyertspennorna långa igen och sluta med platta paket och korven kommer kosta 25 spänn och så kommer de gå i konken eller bli uppköpta. Det är ju ungefär tre generationer sedan vi fick med en demokrati, och som våra kids nu kanske är de som tar demokratin för given och slavar bort det. Vad tror du om det?
Alltså något ligger i det. Jag är inte så orolig för våra kids då, men jag tänker så här, om man ser till sen andra världskriget då, va? Där har man ju verkligen ärva, förvärva, fördärva struktur. Va? För man ser mina föräldrars generation som var med om kriget. De ärvde det här, va? Och demokrati och allt det här blir otroligt viktigt för dem.
Mm.
Och jag i min generation som liksom var deras barn då, vi fick med oss det här väldigt mycket.
Mm.
Men nu kommer den tredje generationen när man liksom inte minns andra världskrig, man kanske inte har några farföräldrar som minns det heller. Liksom, den här fruktansvärda katastrofen börjar blekna, man glömmer bort varför det är så extremt viktigt med demokrati. Och där finns det ju varningslampor då, man tittar på, jag kommer inte ihåg om det var i ungdomsbarometern, men där man tittar på hur många ungdomar, hur stor procent av ungdomarna som värderar demokrati, så är det inte så stort som man skulle hoppas. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu då. Samtidigt finns det ju, om man ser världen över, inte bara svenska ungdomar, de är ju rätt politiskt engagerade. Man ser i USA nu det som har hänt efter de här massskjutningarna i Florida. Ungdomar som organiserar sig, de vet man gör det, de vill förändring och sådär. Och liknande rörelser finns över hela världen. Så man kan, det pekar lite åt olika håll. Å ena sidan viss skepsis inför det demokratiska samhället, och å andra sidan stort engagemang i vissa frågor då. Och hur det där kommer, vad vi kommer landa efter det är inte helt klart.
Väldigt intressant, vi skulle kunna prata länge till. Men jag tänkte att vi ska få presentera varsitt politiskt förslag som har med detta att göra. Ska vi se om det finns något smart. Vill du börja, Åsa?
Ska jag börja?
Ja.
Nej, men jag tänkte vi skulle lära oss av Norge.
Ja.
För Norge har sedan länge då, som ett krav när man läser på universitetet, att man läser en termin filosofi. Helt enkelt.
Mm.
Där man då skulle kunna lära sig grunderna vad det gäller argumentationsanalys, som det kallas. Man tittar på goda och dåliga argument, ser ut. Lära sig lite grundläggande logik, lära sig och vässa det kritiska tänkandet. Och man skulle nu kunna lägga till en god portion källkritik och förmåga att avslöja falska nyheter och så liknande.
Mm.
Och det måste alla som läser på universitetet läsa, oavsett om man blir naturvetare eller humanist eller vad man blir. Det tror jag skulle vara strålande, särskilt med tanke på att filosofin har ju ramlat bort från många av gymnasieprogrammen då.
Tror du att det skulle påverka politikerna i en positiv riktning också?
Ja, om de läser på högskolan, vilket man ju får hoppas då.
Politiker förhåller sig ju bara till väljarnas uppfattning. Och det gör ju att politikerna kan ju skarva ganska mycket bara för att tillgodose någon slags efterfrågan.
Ja, alltså det är klart att okunniga väljare och så gör ju inte goda politiker. Det är klart. Utan kunniga väljare och kritiskt tänkande medborgare är ju en förutsättning för välfungerande demokrati. Så det blir ett samspel däremellan som är väldigt viktigt, det tror jag.
Ja.
Jag skulle vilja inför en public service-peng, alltså jag tänker ju att det var ju väldigt bra när man outsourcade städningen på förskolor runt om i landets kommuner. De där trötta städtanterna och gubbarna som gick runt där håglöst städade, det var ju inget bra. Det var ju mycket bättre när de sålde det. Jag är lite ironisk, men någonting bra finns det ofta i det. Det finns ju någon vinst att göra i det där. Och jag tänker att public service är ganska trötta institution med jävla massa människor som gör väldigt lite. Och precis som du sa i början, nej, de verkar inte vara så politiskt snedvridna. Det har man ju, det är ju en myt. Men däremot så är det ju VM i ängslighet. Att man ska, alltså i sådana här stora tröga organisationer så är de ju asdåliga på att sticka ut näsan. Det är ju groupthink hela dagen. Det är min bild. Jag jobbar på SVT. Så i alla fall gjorde jag det när podden spelades in. Vi får se hur det är nu när jag har fått sparken eller inte. Men jag tycker det är ganska ängsligt. Så jag tänker man skulle kunna ha outsourca public service-arbetet. Så poddar som bjuder in folk som är av olika åsikt, som diskuterar som vuxna människor, skulle kunna få en liten public service-peng som betalas ut så här per timme och per lyssnare. Alltså ta public service-pengarna och göra vettiga samtal av det som folk lyssnar på.
Decentraliserat.
Outsourca public service.
Men man skulle ha public service ändå, eller?
Ja, precis som man fortfarande har städning på förskolor. Oh. Det blir städat, men...
Alltså jag tror, det kan man ju se om man har sett till exempel det väldigt infekterade samtalet i USA då. Där, om man ska lyssna på någonting där så får man lyssna på public service-program nu va? För det är där man hittar det som är lugnt och sansat fortfarande. Så public service är extremt viktigt tror jag.
Ja, men vi pratar bara om produktionen.
Men du pratar om produktionen. Är det inte redan rätt mycket outsourcet? Eller?
Ja, det är det ju. Men det sitter ju gatekeepers och beställer de där grejerna. Jag pratar om ett mer automatiserat system där man kan gå till en god byråkrat och visa, titta här. Det här är två riksdagspolitiker och jag, och vi diskuterar invandring utan att kalla varandra för fula ord. Och då säger de så här, ni har pratat i 59 minuter, då får ni 3200 till en typ studie, alltså folkbildningspengar typ.
Ja, nej, men alltså, då får det vara en väldigt god byråkrat ska jag säga.
Ja, men det kan det väl finnas. Men jag tror kanske att riktigt goda byråkrater bör ha Asperger. Tror du att det kan stämma? Nu är du psykolog, men...
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Nej.
Varför det? Men
därför, ja,
vi tror det och vi är två mot en.
Ja,
vi pratar om det i hissen. När vi inte kommer ut ur hissen, för den är konstig hissen.
Ja, det är Kony-hissar som har gjort den. Väldigt dålig. Sämsta hissarna, Kony-hissar. Ja.
Jag tänkte också på ett politiskt förslag och jag tyckte att det var jättesvårt, för att så fort man börjar tänka på hur man ska reglera information så är man ju på ett mycket sluttande plan.
Mm.
Men jag tänkte ändå att om man skulle kunna formulera någonting som handlar om att man skapar information på någon slags industriell basis. Att skriver jag en artikel med felaktig information för min, för att jag vill det, så har jag ju rätt att göra det. Men om jag sätter i system och ser till att det kommer 1000 artiklar, då känns det ju som att det är ett ganska illa uppsåt.
Ska det vara straffbart?
Det borde kunna vara straffbart. En jurist får gärna skruva på det här lite grann. Jag vill ju helst inte att vi ska
då kommer det inte bli något kvar. Det är bättre att du gör det själv.
Tänker att vi ska peka med hela handen och bara köra på.
Den typen av lagar pratar man om att införa nu vad det gäller Facebook och sådär i Tyskland bland annat. Mm. Då, att de ska ha lagligt ansvar för att se till att falska påståenden försvinner från.
Så en tysk lag ställer krav på Facebook?
Ja.
Men man skulle väl kunna tänka sig att det behöver vara en ansvarig utgivare på... I sociala medier också. Vi har ju reglerat det där, tänker jag. Fast i tidningar.
Ja, i tidningar funkar det ju bra. Och på nätet är det ju värre.
Ja, därför att de säger att de inte är publicister. Då, och det, men det där kan man ju diskutera. För de gör ju publikationsval.
Ja, verkligen.
För de skickar inte ut allt, utan det finns val där. Och det är bara det att det inte är transparent vad valen är baserade på.
Mm. De är väl baserade på snödvinning, tror jag.
Ja, det finns åtminstone mer som en stor komponent, ingen tvekan. Nu är de nog tvungna att ändra det lite grann för att det blev sån kalabalik i USA.
Men jag fick ju ett meddelande från Facebook idag att det stod så här, vi har ändrat i, de skrev inte algoritmen men något liknande ord, så vi har ändrat i de tekniska inställningarna. Vi har förstått att din familj är viktig för dig, så nu har vi ändrat i tekniken så du kommer få mer innehåll från din familj. stod det idag. Ja, just
det. Men det är det senaste de har gjort eftersom det börjar ju med familjen. Och sen insåg man att det var inte tillräckligt mycket business att bara skicka upp bilder på sina barn och sina middagsrätter och köra. Och då började man ju med att plocka in nyhetsinnehållet och att det delades mycket nyhet på Facebook. Ja. Men det var ju det som ledde så galet nu de sista året då. Och nu har man bestämt sig för att man ska nedtona det och gå tillbaka till det här med lite mer familjen. Vi får se, det är ju en business, vi får se om de klarar det på det sättet.
Finns det någonting på temat postsanning, faktaresistens som du vill säga innan vi säger tack och hej?
Nej, men det är väl det här, håll huvudet kallt, gå inte igång på känslor för mycket, läs på och för ett sansat demokratiskt samtal, det är så vår demokrati kan fortsätta att fungera.
Tack för att du kom hit, Åsa Wikvall. I wanna dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah. I'll build an army made of clouds and smiles to fight for you. I'm gonna free your mind tonight. When I'm running this town, oh, 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 things will turn around. When I'm running this town, oh, 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 I won't let you down. I'm running for governor, governor, now, yeah, yeah. I'm running for governor, governor, now, yeah. Music.